Jag var ett bedårande sött barn. Utan någon typ av jantekomplex kan jag säga att jag var ett av de absolut sötaste barn jag någonsin sett. En liten människa till bredden fylld av bus, briljans, reflektion och jävlar anamma. På mitt absoluta favoritfoto sitter jag bredvid min 12 år äldre bror i en soffa. Han, kanske 16, med bar fotbollsmålvakts överkropp. Med händerna nöjt och avslappnat placerade på magmusklerna. Jag bredvid, 4 år. I exakt samma pose. Till saken hör att jag var tjock redan då. Jag har ingen egentlig erfarenhet av att vara smal. Vad jag har stor erfarenhet av är dock att titta på min kropp utifrån, skämmas för den och undra vad i helvete jag kan ha gjort för att förtjäna min tjocka kropp. Det har verkligen känts som ett straff. Jag har så många minnen som är direkt kopplade till min kroppstyp. Någon gång i skolstartsåldern kan jag se det i min blick. Hur det nyfikna iakttagandet av omvärlden byts ut mot en konstant känsla av att vara iakttagen. Hur bilderna på det pillemariska leendet blir allt färre och ersätts av en skeptisk blick mot kameran. I de fall jag faktiskt ler eller skrattar på bild minns jag tydligt skammen när jag senare fick se bilden. Dubbelhaka, stora kinder och osäkerheten i blicken. Fotoalbumet är en obekväm påminnelse om att jag alltid vetat om att min tjocka kropp inneburit någonting mer än bara volym och kilon. Det är inte konstigt. Jag minns också hur jag på skolgården blev kallad köttbullen. Hur min bästa kompis pappa skojade om att det nog inte spelade någon roll om jag använde säkerhetsbälte, eftersom det med största sannolikhet inte höll för vikten av en elefant. Hur lättad jag blev när jag bytte skola i 4:an och insåg att det fanns en tjockare tjej än mig. Och den blandade känslan av skam och stolthet när vi två inte behövde äta i matsalen 3 dagar i veckan, utan istället fick slurpa i oss varsin Nutrilettdryck i klassrummet. Min kropp har alltid varit mer eller mindre överviktig. Men vad betyder det egentligen? Den enklaste och mest anammade metoden för att definiera en eventuell övervikt är genom att räkna ut ett så kallat BMI, alltså Body Mass Index. Ens BMI är vikten i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat. Om du har ett BMI mellan 18,5 och 24,9 är du normalviktig. Om ditt BMI är 25 eller mer är du överviktig. BMI tar dock inte hänsyn till valörer som muskelmassa eller hur fettet är fördelat i kroppen. Den amerikanska författaren Roxane Gay menar på att många medicinska beteckningar är godtyckliga. I sin biografi Hunger, historien om min kropp, skriver hon att det kan vara värt att notera att sjukvården år 1988 sänkte tröskeln för normalviktig till under 25 och därigenom fördubblade antalet överviktiga amerikaner. En av anledningarna till sänkningen, en jämn siffra som 25, är enkel för folk att komma ihåg. Den kulturella gränsen för övervikt, fortsätter Gay, verkar gå vid den som har större storlek än 36 eller vars kropp inte tilltalar män, eller den som har celluliter på låren. Om än jag kan tycka att påståendet är något drastiskt, ligger det mycket i det. I boken Projekt Perfekt, om utseendekultur och kroppsuppfattning, skriven av Ann Frisén, Kristina Holmqvist-Gattario och Carolina Lunde, fastslås att smalhet har varit det dominerande idealet för kvinnor sedan 1920-talet. Att smalhetsidealet gjorde entré på just 20-talet är ingen slump. Då matkonsumtionen i de högre samhällsklasserna endast begränsades av individens förmåga till disciplin blev det mer möjligt att se smalhet som ett uttryck för kontroll. Reklam från den här tiden speglar också kvinnans förändrade sociala, sexuella och politiska roll genom att framhålla att hennes utseende kunde hjälpa henne att säkerställa maktpositionen för henne inom äktenskapet. 1920-talet var också en tid då kvinnor fick laglig jämställdhet i många länder, och det har spekulerats i om detta bidrog till att kvinnor förtrycktes på andra sätt. Smalhetens tyranni, är ett begrepp som används inom feministisk teori för att beskriva hur smalhetsidealet kan vara ett sätt att minska kvinnors plats i flera bemärkelser. I och med 60-talet växer ett ännu smalare ideal fram, vilket fotomodellen Twiggy, vars smeknamn anspelar på att hon är smal som en kvist, är ett tydligt exempel på. Smalhetssträvan tog dock en ny vändning under 90-talet med idealet heroin chic, vilket strävade efter en look som påminde om en heroinmissbrukare med insjunkna kinder, mörka ögon och stripigt hår. I och med det väldigt smala idealet har diskrepansen mellan fotomodeller och vanliga kvinnor ökat. Roxane Gay skriver att kändisar utgör en ouppnåelig standard mot vilken alla ändå måste sträva. De är förebilder för den smala lyckan, den ständiga påminnelsen om avståndet mellan de kroppar vi har och de kroppar vi skulle kunna ha om vi bara tuktade dem rätt. Tillbaka till Projekt Perfekt. Även om strävan efter smalhet är stark, så är nog rädslan för övervikt ännu starkare. I ett samhälle där smalhet hos kvinnor värderas högt är det kanske inte överraskande att BMI har visat sig vara den faktor som allra starkast är relaterad till kroppsuppfattning för kvinnor. Det vill säga, ju lägre BMI, desto nöjdare. Det kan förstås bero på de hälsorisker som är förknippade med kraftig övervikt. Men rädslan för att vara tjock har troligtvis också att göra med den stigmatisering av övervikt som finns i samhället. Sedan slutet av 1900-talet har det blivit allt vanligare att övervikt förknippas med dålig moral och karaktärslöshet. Det har också visat sig att människor redan från så pass tidig ålder som 3-5 år associerar övervikt med en mängd negativa karaktärsdrag. Stigmatiseringen av övervikt är speciellt utbredd i individualistiska kulturer som vår egen, där individen ses som ensam ansvarig för sina handlingar och anses ha sig själv att skylla. När jag berättat för människor om det här arbetet har jag konsekvent fått svaret: men Karin, du är inte tjock. Idag kan jag känna att det är av eller till. Jag vet mycket väl att min kropp inte anses vara norm, men inte heller är så stor som den har varit. Men jag är tjock. Oavsett mitt omfång kommer jag alltid vara färgad av min kroppshistoria. Och den är tjock. Idag vet jag varför jag är tjock. Jag har en hormonrubbning kallad PCOS, eller polycystic ovary syndrome. Den gör det enormt svårt att hålla en så kallad normalvikt vid sidan av ett antal andra symptom. Utifrån den har jag kunnat ändra mina levnads- och kostvanor. Inte egentligen för att gå ner i vikt, utan för att må bättre. Fan vad jag ljuger. Jag har visst gjort det för att gå ner i vikt. Jag har gjort det för att gå ner i vikt, för att öka chansen till jobb, slippa anta vad andra tänker om min kropp och för att i högre utsträckning anses attraktiv. There it is, sanningen. Jag mår egentligen ganska bra i min kropp. Den klarar det absolut mesta. Det är inte för min hälsa skull jag går ner i vikt. Det är för min hälsa skull jag balanserar mina hormoner. Men det är för samhällets skitregler jag bantar. Men varför sitter jag här och ljuger då? Varför skäms jag så jävla mycket för att jag vill vara smal? Av samma anledning såklart. Samhällets skitregler, patriarkala strukturer, kapitalismhelvetet. Vem är jag om jag dukar under för dem? Är jag ens en trovärdig skådespelare då? Borde jag stå på scenen och påstå mig vilja göra skillnad om jag precis smekt strukturerna medhårs? Och är det ens någon skillnad om en blir smal? Patriarkatet och hans allierade lär väl inte lämna mig i fred för det. Men samtidigt är det mitt ansvar. Kan jag inte bara få vara skådespelare? Mitt namn är Karin Andersson. Och det här är mitt sommar i P1. Nej, jag skojar bara. Det här är mitt självständiga arbete vid Högskolan för scen och musik, där jag studerar kandidatprogrammet i skådespeleri. Sen jag började på utbildningen har tankarna på min kroppsvara eller icke-vara varit mer aktuella än någonsin. Därför har jag tagit tillfället i akt att samtala med skådespelarna Hulda Johansdottir, Isabelle Kyd och Lottie Törnros om vad de som tjocka skådespelare förhåller sig till.
Jag vet att jag har tänkt flera gånger så här. Jag tänkte att alltså, ni ska vara jävligt glada att inte jag går ner i vikt här på Dramaten. För då har ni ingen. Förstår du? För liksom, att känna så här att ja, men ni ska vara jävligt tacksamma att jag håller mig som jag är. Därför att om jag skulle gå ner jättemycket vikt och bli lika smal som alla andra, ja, men då skulle det vara en katastrof för teatern, tycker jag.
Det här är Hulda Johansdottir, numera fast anställd på Dramaten.
Jag fattade nog inte riktigt förrän efter ett tag. När jag började titta tillbaka så bara tänkte jag så här, oj, vad har jag gjort nu? Nej, men nu har jag blivit tillfrågad om den fjärde husarrollen. Jag bara, varför då? Nu vet inte jag riktigt hur jag ska hitta på en ny husar. Jag har ju gjort det här några gånger nu. Och jag har påpekat det på Dramaten. Jag sa att jag skulle vilja göra den här och den här och den här rollen. Och det har bara varit roller som har varit passionerade kvinnor som är så här snygga. Och jag märker att det händer något i rummet. Folk blir så här, du vet, det blir obekvämt. Folk blir nästan chockade. Men det finns ju ingenstans i den verkliga världen där tjocka människor inte är passionerade förälskade. Och jag känner att jag har någon så här jävla namma i mig. Jag tänker så här, nej, nu ska jag tvinga dem att jag ska få göra någon snygg drottning här. Som bara smala har fått göra. Det är det enda sättet. Att kräva. Man måste visa det i handling. Och man måste göra. Man kan snacka om allt möjligt. Men det spelar ingen roll. Man måste göra. Och då tänker jag så här. Ja, men då är det väl jag som får göra det. Jag har inget ängsligt förhållande till min kropp. Och då kan jag låna ut mig själv och säga så här. Ja, men jag kan göra det. Jag kan ta den här fighten. För jag känner att det är ju... Jag lider inte av det själv. Jag tycker själv att det är ganska tråkigt att se samma kroppar berätta samma berättelser. Jag vill se något annat. Jag vill se andra sorts kroppar på scenen som får berätta andra sorters berättelser. Jag vill inte se flera så tjocka kroppar som är antingen eljest eller roliga eller lite tossiga. Så här. Jag säger så här, nej. Jag längtar efter någonting annat. Om jag tycker att det är viktigt så måste många andra också tycka att det är viktigt. Om jag längtar efter att se andra kroppar berätta andra berättelser så måste det finnas något annat som också längtar efter det. Jag trodde liksom när jag första gången sa såhär, kan vi titta på ensemblen? Jag tänkte så här att alla skulle resa sig upp och säga såhär, ja det är självklart, äntligen någon som säger det här. Ja, att det skulle bli så här hurrarop ungefär på någon sån här artistklubb. Men det blev det ju inte. Det blev helt tyst. Och för mig blev det så här, men okej, okay. Nej, vi vill inte prata om det. Men jag tänker så här, vi måste ju prata om det. Mm. Jag tycker att teatern kommer liksom att skjuta sig själv i foten, tycker jag. Om vi inte liksom börjar, och det gäller ju naturligtvis också i allra högsta grad faktiskt andra etniciteter. Det är ju alltså, det är så självklart. Det har varit självklart väldigt, väldigt många år, men fortfarande så syns det inte det. Men om man tänker sig att teater på de flesta betyder att man vill påstå någonting, kanske ändra människors perspektiv, eller att man verkligen frågasätter sig, vad använder vi teatern till? Därför att vi har en väldigt stor makt och har väldigt stort utrymme för att peka på saker. Det är inte så lätt för oss heller att erkänna att vi är fulla av fördomar. Vi vill liksom inte ta i det där. Att det kanske är så att vi har faktiskt odlat fördomar. Det är inte så charmigt liksom att vi har faktiskt gjort så här. Jo, människor med låg status, de är tjocka och fula. De som har hög status, de är smala, snygga och vackra. Jag tycker så här, det här smala idealet är förfärligt. Det tycker jag att vi är farligt ute. Om unga kvinnor som väljer att bli skådespelerska börjar må dåligt i sin kropp. Hur i helvete hamnade vi där? Nej, nu vi ska tänka på vårt inre. Det är där skådespeleriet sitter. Det sitter inte i våra kroppar. Det ska inte göra det. Och det gör mig ledsen att man går ut från scenskolan och man pratar liksom. Man är orolig för att man inte ser ut på ett visst sätt. Och jag tycker det är så jävla exkluderande att det finns skådespelare som har gått exakt samma utbildning men har så extremt olika förutsättningar när man kommer ut.
Det är ett märkligt ögonblick när en står och tittar på bilderna av skådespelarna som tagit examen från en skola genom åren och en inser att den är den tjockaste kvinnan som någonsin studerat skådespeleri där. I alla fall sedan det börjades med fotorna. Det är ett ögonblick av ensamhet och invand skam, av kamplust och kämparglöd, frustration och uppgivenhet, men också av ett jäkla ranamma och en känsla av att vara en pionjär. Missförstå mig rätt. Det har gått tjocka människor på skolan förut. Men ingen har varit lika tjock som jag. Tro mig, jag vet, för jag vet hur min kropp ser ut. Att prova kostym är för smala människor säkert också jättejobbigt. Men det är sällan smala människor kommer ifrån kostymavdelningen helt tomhänta. Det finns oftast, som allra minst, något passande att åtminstone repa i. Att som tjock prova kostym är ett jävla härke av ångest och internaliserat tjockishat. Det är väldigt sällan jag kan tänka, ah, den här epoken är det vi letar efter och arbetar utifrån det. Utan snarare, ah, okej, de här plaggen passar på min kropp. Så hur kan jag få dessa plagg att passa rätt epok? Nu råkar jag ha turen att ha kostymörer på skolan som har sett till att sy upp, handla in och ordna så det finns kläder till mig. Att jag blev gråtfärdig över självklarheten i deras sätt att ordna med kläder till mig talar sitt tydliga språk. Att bli behandlad som vem som helst när det gäller kläder och min kropp hör inte till vanligheten. Men det handlar inte bara om avsaknaden av en stor garderob att vältras i. Eller ens avsaknaden av fellow tjockiskvinns bland alumniledaren. Det handlar så mycket om vilka slags kroppar jag under hela mitt liv sett på scen och film. Och framförallt vilka jag inte har sett.
Det här är Isabelle Kyd, nyexaminerad från skådespelarprogrammet vid SDH. Det ni precis hörde var en bit ur det vittnesmål som hon delade med publiken under seminariet Kom tillbaka när du gått ner 15 kilo på scenkonstbiennalen i Sundsvall.
Men min gestaltningsförmåga sitter ju inte i hur många kilon jag har eller inte har. Det handlar ju om någonting helt annat. Men då i alla fall i Sundsvall så var jag så här, men jag ska gå på den där. Den verkar jättebra det där seminariet. Och jag tolkade det som att det var då här, nu ska vi som är tjocka riktigt få prata om att det är svårt för oss i branschen. Men så var jag så här, men jag ska gå dit och lyssna. Jag ska inte ta så mycket plats. Just för att jag inte ska gå ut och ställa mig på tjockisbarrikaden i branschen. Utan att det ska få växa fram när jag känner mig redo. Men sen blev jag arg.
Presentera gärna, tack. Isabelle heter jag, Isabelle Kyd. Och jag går ut skådespelarprogrammet på SDH om 3 veckor. Jag tycker att det här är ett jätteviktigt samtal. Jag är så glad att det är med på biennalen. Att det liksom får en plattform, att det får en punkt. Att det faktiskt händer. Men jag blir lite fundersam över varför vi inte har någon person på scen i detta samtal. Alltså no offense, men ni är ganska smala.
Så när jag gick hem från det där seminariet så var jag så fruktansvärt arg. För att till exempel då en av mina klasskamrater hade ju precis i slutet av det här seminariet så hade ju hon ställt sig upp och tagit upp att hon också upplever att så här, det finns en vikthets. Och jag menar, hon är enormt snygg och smal. Och jag var så arg för jag kände så här, det här var mitt seminarium. Fuck you, sincerely all of you smala, enormt snygga människor som sitter och gnäller. Gå en dag i min kropp. Men sen gick jag hem och så funderade jag så här. De här strukturerna som förtrycker mig och försöker ta bort mitt existensberättigande, den förtrycker ju även smala människor. Och när jag insåg det, då blev jag så fruktansvärt ledsen. För att jag vill inte en enda människa någonsin skulle behöva uppleva hur det är att stå till svars för den kropp man har. Tycka illa om sig själv, inte för att man själv gör det från början utan för att någon annan har sagt att den inte duger och signalerar och talar om för dig att det är fel på dig. Det här ska ju bort helt. Och inte bara för min och alla andra tjockisars skull utan även för alla smala människor som måste utstå det här. För att jag tror att otroligt många, framförallt kvinnor, mår dåligt också i vår bransch på grund av att branschen är så utseendefixerad. Men jag tror också att vi måste våga erkänna även om det är en kamp vi ska föra gemensamt bland många andra kamper i vår bransch så är det också en kamp som måste få ske i separatistiska rum också, parallellt. För att det är ändå en skillnad. Jag måste slåss mot folks alla fördomar till att börja med. Och sen kommer viktigheten.
Sen seminariet i Sundsvall har Isabelle fått stor uppmärksamhet. Hennes vittnesmål har publicerats i Teaterförbundets tidning Scen och film och hon har omskrivits i DN. Hennes upplevelse av att vara tjock har fått medial agens. Men huruvida hon själv anser sin sceniska närvaro politisk är inte självklart.
Jag tänker ju ironiskt nog inte på min kropp varenda sekund av min vakna tid. Men därför så tänker inte jag på min kropp som politisk. Den är ju bara där, det är min kropp. Och då kan jag bli lite obekväm när andra människor typ gör den politisk och pratar om så här, åh, det är så spännande att se dig på scen. Och man bara, fast jag skickar inte ut något meddelande, jag står inte på en barrikad, jag spelar bara. Alltså jag bara jobbar som skådespelare. Och då kan jag, det blir liksom, för mig är den inte politisk, för mig är det min kropp. Så det är väldigt skönt när andra människor inte gör det heller. Inte heller sätter den i ett politiskt sammanhang eller ett statement och sådär. Men jag pendlar hela tiden mellan att å ena sidan så är jag så stolt över att jag har tagit mig dit. Jag har tagit mig med den kroppen jag har. Det är också en nisch för mig att slåss mot patriarkatet och göra fantastiska kvinnoroller fast jag är tjock. Det är ju, kan ju bli mitt varumärke, vilket är ascoolt. Men å andra sidan så blir jag så här, men jag vet inte om jag orkar det. Jag vet inte om jag alltid orkar vara den som står på tjockisbarrikaden och bär hela den här kampen. Och ibland då så hamnar jag i så här, jag vill inte, jag vill bara bli smal. Jag vill inte vara tjock. Och sen kan jag nästa stund hamna i att, jo, nu börjar jag känna lite att men nu kan jag fan inte gå ner i vikt. Det går inte. Allt det som jag har vunnit hittills kommer ju försvinna. Det kommer inte vara värt någonting. För då har jag bara varit en hycklare typ.
Varför spelas de kvinnliga karaktärerna som också råkar vara kärleksintressen? Och jag tyvärr ibland är de bara kärleksintressen, vi vet. Det suger. Men varför spelas de, och när de av andra karaktärer benämns som vackra, söta och på annat sätt återvärda, varför spelas de bara av smala personer? Varför är det bara en viss typ av comic relief och omhändertagande lite underlägsen karaktär som spelas av oss tjockisar? Är tjocka kroppar bara till för att drivas jäck med, skämtas om, driva hem ett punchline med? Nej. Vi kan också spela sexiga, återvärda kärleksintressen. Det går. Och när jag för första gången, och hittills enda, ska jag säga, gången som jag såg en tjock kvinna i den typen av roll på scen, då grät jag i publiken. För jag kände för första gången att jag var representerad, att jag kunde identifiera mig, att en tjock kropp fick hålla en plats på scen som attraktiv. Det var någonting oerhört för mig. Och det var Lottie Törnros, faktiskt, i Hemsöborna på Stadsteatern i Stockholm. Där hon spelade en kvinna som, hennes karaktär var åtrådd av typ alla män i pjäsen. Och då grät jag, för att jag har aldrig sett det tidigare och jag har inte sett det sedan dess.
Skådespelaren Lottie Törnros, som berörde Isabelle Kyd så djupt, har för många förknippats med samtalet om tjocka kroppar sedan hon 2004 slog igenom med monologföreställningen Mitt liv som tjock, vilken sedan följdes upp med föreställningen En fet föreställning, i vilken hon fick hantera sina egna känslor kring attraktivitet.
Man får hela tiden påstå saker som skådespelare, gör man ju det, då går man ju upp på scen och säger, men så här är det, den här kroppen är attraktiv, nu är den rollen jag spelar är attraktiv. Och så får man göra den här resan i sig själv. Okej, men i världens ögon, i normens ögon, är inte jag sedd som attraktiv. Och det måste man ju möta och se så här. Okej, vad väcker det här i mig? Det väcker vi skam. Jag måste deala med den. Och så har man liksom dealat igenom det. Och jag tänker att alla möter ju det på något sätt. Men om man har en normavvikande kropp så tror jag kanske att man märker det ur två håll. Man märker det ur sin egen upplevelse av genans. Jag är inte attraktiv, men normen säger också att ditt utseende är inte attraktivt. Och då får man liksom dela med det från båda hållen. Men när man väl har gjort det, då är man ju bara så här, den här rollen är sjukt attraktiv och nu går jag upp på scenen och äger den. Och sen så är ju det helt, då är inte det någon issue längre. Men just attraktivitet tycker jag alltid har varit den svåraste biten att jobba med, att gestalta. Men det var också väldigt befriande att få göra min andra föreställning, en fet föreställning, när jag liksom fick köra på så stort som möjligt. Liksom. Då gjorde jag en amerikansk alter ego som gick in och bara flörtade med varenda människa i publiken, killar och tjejer. Och det spelades ju för gymnasiet, så det var väldigt genant i rummet, kan jag säga. Som verkligen gick all in och bara pratade om hur fantastiskt, att hon var så himla sexig och hade så himla mycket sex, och att hon verkligen valde ut folk i publiken. Alltså, för det var också så, för att möta den här skammen, då fick man ju liksom, då fick jag jobba i så många lager, i att jag också fick liksom kliva in i min medkänsla med dem och släppa min egen skam, och istället så här, okej, okay, jag känner deras skam nu och det är fine. Och då liksom kunde man på något sätt ta med den känslan in i. Och då släpper också det. Då är jag inte längre kropp. Då är jag bara den här energin som människa är tillsammans med den här publiken i samma rum. Det är så sjukt maxat i någonting. Alltså verkligen kan förändras i nuet där.
Lotti har liksom Hulda en befriande okomplicerad relation till sin kropp. Men på samma sätt som Hulda, en långt mer komplicerad relation till tystnaden de upplevt kring ämnet. Lotti berättar för mig om hur hennes eget sceniska undersökande hjälpt henne hantera denna tystnad.
Alla har vi kroppar, och någon berättar om just den där tjocka kroppserfarenheten, så tror jag också på mycket sätt att det berör alla. För vi, alla människor går ju runt med ett förhållande till den tjocka kroppen. Om man är smal så vet man att det är dit man inte vill. Och den tjocka kroppen har ju också alltid den här pålagen att, men du borde vara på ett annat sätt. Liksom. Så att man, ett förhållande till tjockhet som en negativ skräckbild eller en antites. Liksom. Det finns liksom alltid en aspekt av att det skulle vara bättre om man inte var tjock rent hälsomässigt. För man, om man kanske är tjock för att man har ett sjukligt beteende, liksom, att man behöver hjälp i det. Liksom. Men det finns ju så många aspekter. Det finns ju inte bara ett sätt att vara tjock på. Jag tycker att man kan hålla båda tankarna levande. Och mena på att det finns ju ändå ingen som vinner på att man inte kan prata positivt om den kropp man har och få se och värdesätta alla positiva saker man upplever även som en innehavare av en tjock kropp. Om vi inte liksom får prata om de sakerna så blir det ju väldigt, väldigt svårt att känna vilja till liksom att bli hela på något sätt. Att vi blir bara bekräftade i saker som hör till det där hälsosamma. Men jag tycker att det hälsosamma är ju att bara ta plats med den kropp man har och göra precis allting som man känner för i just den kroppen man har. Jag tror inte jag hade klarat av den här dubbelheten som jag gick och bar på. En slags insikt om att veta att jag har en normavvikande kropp för att den är tjock. Men på något sätt så ska jag aldrig låtsas om det. Det är inget jag ska liksom tala om, det är inget jag ska förhålla mig till för att det är bara man själv som gör det till problem på något sätt. Det är liksom normförtryckets dilemma. Att det på något sätt, nej men vadå, det är ju bara, du kan bara strunta i det och bara agera som om du, ja, som att du vore som alla andra, då kommer det gå bra. Men det blir liksom den här diskrepansen att jag märker, liksom, jag upplever min kropp i ett rum påtagligt annorlunda. Det var svårt för mig att bara härbärgera den dubbla erfarenheten. Jag hade inte jobbat som skådespelare idag om jag inte hade gjort det. Och jag vet inte riktigt hur man skulle göra det, men jag kan också sakna att det finns bara så här, något sån här enkelt sätt att säga så här, men vad härligt tjock det ser ut. Nej, men någonting sånt, att man bara, åh du, alltså så likväl som man säger, jag vet inte, så blir det som betoning på kroppen. Det blir lite dubbelt, för det är klart att man inte ska hålla på och tjata om det. Men det är väl kanske just det där att man har så väldigt få upplevelser av att få bli liksom bekräftad som det där positiva med just det tjocka. Ja, att lite grann få vara också just tjock i en positiv bemärkelse.
Mm.
Och som inte bara kommer inifrån, liksom, som inte bara handlar om att jag måste erövra det
utan faktiskt är så här, ja men självklart.
Här vill jag stanna upp. Lottie är inne på ett spår som jag själv reflekterat mycket över. Hon beskriver sin upplevelse av att vara tjock som tyst och språklös. Jag kan bara hålla med. Var är orden? Att prata med Lottie, Isabel och Hulda har varit så ofantligt stärkande. Att alliera sig, hitta gelikar och få sina erfarenheter speglade är så otroligt. Att plötsligt bli hörd och bekräftad i någonting som en själv dealar med dagligen. Men någonting förvånar mig med detta. Jag tror att de flesta som känner mig skulle beskriva mig som en samtalande person. Vissa som en agiterande. Att mala på, debattera, diskutera eller bara svamla om rådande samhällsstrukturer, elda upp mig kring vad som inte görs och borde göras och sätta ord på känslorna, upplevelserna, pröva dem i ord och mäta dess relevans. Det är ju så jag hanterar min blotta existens. Men när det kommer till min kropp och mina känslor och upplevelser av den i mig och i världen, där är jag tyst. Varför då? Jag tror att det är för att vi saknar ord. Jag hittar inga termer att ta till, varken akademiska eller vardagliga. Bara ordet tjock är svårt att äga. På seminariet i Sundsvall tog det 45 minuter innan ordet tjock ens nämndes. Och det var det ändå den tjocka kroppen vi skulle samtala kring. Precis som Lottie önskar jag så mycket att det fanns ord för att tala om min kroppstyp på ett positivt sätt. Förstå lyckan om det fanns ett ord för bilring som inte hette bilring, utan typ, jag vet inte, bulp. Ett helt vanligt ord som inte på något sätt värderade. Då hade vi kanske kunnat prata om tjockhet på fredad mark. Eller bara ett givet ord för det vi nu kallar tjockishat. Alltså typ som homofobi. En vedertagen term som faktiskt fastslog att den tjocka kroppens vara inte är densamma som den smala kroppens. Och termer som gjorde det möjligt att diskutera den tjocka kroppens vara utan att vara rädd för att trampa på smala tår. Som det ser ut idag upplever jag att samtalet om den tjocka kroppen lätt tenderar att inskränka den smala upplevelsen av smalhetsnormen. Hur får vi fatt i det problemet? Om vi ställer det mot till exempel heteronormen blir det så tydligt. Där är det självklart att diskussionen om hur människor som faller utanför normen far illa inte står i motsats till diskussionen om hur människor som ryms inom normen gör det. På samma sätt som smalhetsnormen gynnar den ingen, men till skillnad från smalhetsnormen kan två diskussioner pågå sida vid sida och stundom sammanflätande. På ett sätt känns det som att vi inte pratar om tjockhet på något sätt. Samtidigt, ärligt talat. Vi pratar ju om det konstant. Dagligen pratar vi om kroppsvikt. Men bara utifrån ett perspektiv. Vi ger varandra löftet. Du är inte tjock. Initialt ville jag i och med detta arbete undersöka vad den tjocka kroppen kan innebära. Jag törstade efter erfarenheter av vad den bidrar med. Vad den har som ingen annan har, hur vi kan glädjas åt den och öppna upp bilden av den genom att erkänna dess alla kvaliteter. Jag behöver känna att den har mer att erbjuda än att bara bryta normen, hur fantastiskt och starkt det än må vara. Jag har också genom dessa samtal insett att vi inte är där än. Vi har så många dörrar att sparka in. Ta mig fan tak, för nu sparkar vi underifrån. För att bredda bilden av den tjocka kroppen behövs en samhällsdiskussion. Det behövs akademi. Det behövs riktiga jävla ord. Som det är nu är det svårt att komma bakom strukturerna. För vi ser knappt dem. Det måste upp på tavlan. Vi måste prata om helvetet som smalhetsnormen innebär. Vi måste inse att vi redan uppmuntrar en sjukdom. Och det är inte fetma, det är anorexi. Vi måste stoppa alla typer av kroppar i en burk. Skaka om och kasta ut över scengolvet. Och börja spela. Det är där vi är nu. Och denna insikt innebar också en sorgsen insikt i mig själv. Jag vet faktiskt inte om jag orkar just nu.
Jag var på en provfilmning senast igår. Och jag tänkte på min kropp hela tiden. Alltså jag tänkte på min kropp konstant. Och sanningen är skitenkel. Jag gör inte det i mitt privatliv. Jag känner mig typ snygg. Alltså så här. Men jag känner mig tjock konstant i mitt yrkesliv. Jag gör det. Alltså för mig är det en påtaglig skillnad mellan mitt privatliv och mitt yrkesliv. Eller mitt så här blivande yrkesliv. Och jag vet att det inte på något sätt handlar om hur andra behandlar mig. Det handlar om liksom normerna. Men att andra människor, liksom jag, förhåller sig till normerna. Och jag vill inte bara vara skådespelare. Jag vill ju vara en politisk skådespelare, absolut. Men jag kommer inte psykiskt orka. Jag måste eliminera all potentiell psykisk ohälsa som det här yrket kan åsamka mig. Typ det är nog ändå arbetslöshet och bara att man ska mingla. Alltså, ni vet, det finns 30 000 andra skäl att bryta samman. Jag kanske blir etablerad en dag och kan föra den här diskussionen och typ bli tjock igen, för att jag lovar det kommer inte krävas mycket för att bli tjock igen, för att min kropp vill ju vara tjock. Den är ju naturligt tjock liksom. Men sen vill jag ju verkligen säga att det inte alls är säkert att jag mår bättre av att bli smal. Det är absolut inte säkert. Och det är absolut inte säkert att jag blir smal. Men det är säkert att jag vill bli smal. Och det är säkert att det beror på mitt yrkesval. Och det är säkert att det är ett problem. Fy fan vad infekterat det här är. I mig, i samhället, på teatern. Allt med det här är sjukt. Förutom att vi försöker prata om det. Det är friskt.
Nej, okej. Så där deppigt ska vi faktiskt inte sluta. Eller indirekt så ska vi det genom att dra ungefär samma slutsats. Men med hjälp av Roxane Gay och hennes biografi Hunger. Där hon säger vad jag precis sa fast med andra ord. Hon säger så här. Idag är jag en fet kvinna. Jag tycker inte att jag är ful. Jag avskyr inte mig själv på det sätt omvärlden tycker att jag borde. Men jag lever trots allt i vår värld. Jag lever i den här kroppen, i den här världen. Och jag hatar hur omvärlden allt för ofta reagerar på min kropp. På ett intellektuellt plan inser jag att det inte är jag som är problemet. Det är omvärlden och dess ovilja att acceptera mig som är problemet. Men jag antar att det är mer sannolikt att jag lyckas ändra på mig innan vår kultur och vår attityd gentemot feta människor ändras. Utöver att kämpa för en positivare kroppssyn måste jag tänka på min egen livskvalitet, här och nu.